vad heter det, den här dopgraven får man också sådana minnen av. Där döptes vår son Andreas. Och i samma dophögtid så var det också en kines som hette Lu Cheng som hade kommit hit till Vasa för att studera. Han studerade på universitet och ekonomi. Och han det var då vi hade den där vaktmästarbostaden, det bodde några killar där tror jag ett tag. Stefan Koskinen tror jag det var någon till. Så det där. Så de hade bångat upp den här killen ute på stan och så kom de med honom hit. Och det var inte något möte eller så här. Jag var någon anledning, jag kommer inte ihåg vad jag var här och på expedition och det var på kvällen. Och så kom de och sa de att hej, den här, vi stötte på den här Lu Cheng att det där här på stan, att han hade aldrig varit i någon kyrka förut, så han ville gärna komma och se hur den kyrka ser ut, för han var från Shanghai. Och så sa de att ja, men kan du inte Peter visa honom runt? Och så sa jag okej. Och det där, och så gick vi runt här i kyrkan och så kom vi hit in och så berättade jag om den här dopgraven, och där var då de där tre vita korsen som han nu försvunnit någonstans, men så gick vi sen in på expedition där, och jag hade mitt arbetsrum där, så satt vi ner och så pratade vi lite, och så säger han så här: kan jag också bli en kristen? Och så, va? Han var första gången i sitt liv han någonsin hade varit en kyrka överhuvudtaget. Och jag var så här, vänta lite. Och, vad sa du? Jag sa, kan jag också bli kristen? Så sa jag, såklart. Och så ville han bli frälst och ta emot Jesus. Och jag tänkte, wow, det här var riktigt cool. Och han har faktiskt, han är bevarad i tron. Han är gift med en finländska och bor i Mäntsälä. Han gick väldigt bra för honom. Han fick också jobba på Metsobotnia och allt vad de hette. Så han fick riktigt, han stannade i Finland. Men jag tänkte, wow, han var en frukt av Sion-församlingen i Vasa. Så fantastiskt. Hej, jag har ett budskap som jag vill dela med mig. Och vi ska börja från Första Samuels bok, kapitel 16. Och det där kapitlet handlar om när Herren säger att profeten Samuel att han ska gå till Betlehem, gå till Ishai heter han, Davids kung, blivande kung Davids pappa. Och Herren skulle visa att honom vem han sen skulle smörja till att bli den följande kungen i Israels historia. Den första kungen var ju Saul. Men Saul, det hände saker som inte var så bra. Vi ska inte gå in på alla detaljer. Men han då, så att säga, Herren blev upplevd att han var inte rätt man på rätt plats. Han gjorde ganska allvarliga saker. Men så kommer Samuel till Betlehem och kommer till familjen. Och den här Ishai har 8 söner. Och David, den yngsta, var inte då på plats. Och Samuel tror att den där är säkert den som Herren har utvalt till att bli följande kung. Men alla de här sönerna som kom i tur och ordning, så var det hela tiden nej, nej, nej. Och då frågar sen Samuel att vem, har du ännu någon son? Jo, den yngsta, han är ute och vallar får. Gå efter honom. Och när han kommer, så säger Herren åt Samuel, gå fram och smörj honom. I det här från Samuels bok kapitel 16 och det här var vers 12. Gå fram och smörj honom, sade Herren, för han är det. Och så står det så här i vers 13. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan bröt Samuel upp och gick till Rama. Och jag vill att du ska lägga märke till det, att just det här, den heliga ande kom över honom. Han blev smord med den heliga ande, och det betydde, då alla visste, och David visste att på den tiden så betydde det just det att nu blir han smord till att bli den följande kungen. Men det står så här intressant att den helige ande kom över honom och från den dagen och framöver. Och det där och när man tänker på när Herre Jesus, när han blev döpt, så då står det när han kommer till Johannes döparen och blir då döpt i vatten, och så står det, och så kommer, när han stiger upp i vatten, så kommer ju den helige ande som i en duvas form över honom. Och i Johannes evangeliet i kapitel 1 så står det så här, så säger Johannes döparen så här om detta som hände Jesus. Och det hittar vi först i Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 32. Johannes vittnade och sa det: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Och stanna över honom. Och David läste vi att den heliga ande kom över honom och från den dagen och framöver. Och när vi läste här om Jesus så står det att den heliga ande kom ner och stanna över honom. Och det här är ju någonting väldigt, väldigt intressant och väldigt viktigt. För det som händer med dig och mig, det som händer med dig när du blir född på nytt, när Jesus kommer in i ditt liv, när du blir frälst, förlåten, rättfärdiggjord på grund av vad Jesus har gjort på Golgata kors för dig och mig genom sin död och uppståndelse, så är det ju ett verk av Guds ord, evangeliets ord och den helige ande. Påminnelse för sig, ett verk av Guds ord och den helige ande. Och den helige ande kommer in i ditt innersta, i din ande, i ditt hjärta. Vi är kropp, själ och ande. Det är vår ande som blir född på nytt. Människans ande blir född på nytt av den helige ande. Och det står att också i Romarbrevet, anden, den helige ande, vittnar med din ande att du är ett Guds barn. Men det som är intressant med det här och det som är viktigt, varför jag läste de här bibelverserna från första Samuels bok och Johannes evangeliet, att det är precis detsamma som händer med dig. Att när den helige ande kommer in i dig och bor i dig, tar sin boning i dig, så förblir han i dig. Precis som det stod att den helige ande kom över David från den dagen och framöver. Och när vi läste om Jesus så stod det att han kom över Jesus och han stannade. Precis samma sak händer i ditt och mitt liv. Så var är den helige ande just nu? Han är i dig. Om du är frälst, född på nytt, så är han i dig. Han tar inte semester. Han tänker, äsch, inte orkar jag vara mer i Sionförsamlingen. Alltså, jag är trött på de där typerna. Jag åker någon annanstans. Det är inte så. Utan det är utgångspunkten också för det här mötet. Det är utgångspunkten för ditt och mitt liv. Att den helige ande förblir i våra liv. Från morgon till kväll. 24 hours. Och Jesus, han understryker det här i Johannes evangeliets 14 kapitel. Så säger han någonting oerhört. Och det står så här från vers 16. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Så vad Jesus säger åt oss, att den helige ande bor i oss. Och Jesus säger att han ska vara för oss för alltid. För alltid. För alltid, är det för alltid just nu? Är det för alltid just nu? Om du har Jesus i ditt liv, så är den helige ande just nu. Han är i dig, han förblir i dig. Och det där och det här är för vi kan uppleva så här. Jag vet själv hur det har varit. För när jag läste så här verser då någon gång för länge sedan, så blev jag så här konfunderad. Men vänta nu, känner jag den helige ande? Hur kan jag få en relation till den helige ande? Jesus säger att han bor i mig och att han ska vara hos mig för alltid. Och jag blev så där liksom att, var är den helige ande? Ibland för det kan ju bli lite så här att det ska vara som en känsla. Och vi vet att den helige ande i sig är, det är inte fråga om en känsla. Den helige ande är en person. Han är den tredje personen i gudomen. Han är lika mycket Gud som Gud fadern och som Gud sonen Jesus. Treenigheten är Gud. Det är fadern, sonen och den helige ande. Så, och jag har sagt, kan jag lära känna honom? Och jag kommer ihåg att för jag hade sagt att Jesus utgår ifrån. Han säger inte att vi kanske ska lära känna honom. Och att det är en del väldigt speciella personligheter som är väldigt andliga. Att de är liksom speciellt utvalda för att lära känna den helige ande. Det finns ingenting sånt i skriften. Det finns ingenting sånt att det är några exklusiva munkar eller nunnor eller några andra helgon någonstans i Grekland eller någonstans. Utan det är för dig och mig. Det är för alla som är Guds barn. Det är för alla som tror på Jesus. Alla som är födda på nytt. Och jag kommer ihåg att jag läste på den tiden. Det var lite sådär, inte kanske så rumsrent på den tiden att läsa böcker av Kenneth Hagin. Men han hade, kommer jag ihåg, en jättebra bok just om det heliga ande. Och det kommer jag ihåg att jag läste den, så hjälpte den mig väldigt mycket. För det är så att, hur kan man lära känna den heliga ande? Vad är grunden, vad är startpunkten? Han sa så här. Hur har du tagit emot Jesus i ditt liv? Hur har Jesus kommit in i ditt liv? Därför att du har hört om honom. Du har hört budskapet, evangeliet om Jesus Kristus. Korsfäst och uppstånden. Det var någonting som du har hört. Precis som jag hörde. Det är när jag hörde evangeliet då, som Fredrik tog upp här. Att Nilo Ylivarnes möte i Salme i Helsingfors. Så bara upplevde att det var någonting som bara kom in. Jag bara kände att det här vill jag ha. Den här mannen som förmedlade det budskap, han är äkta. Vad var det som hände? Det var ordet, det var evangeliet. Och jag var öppen för det. Jag hörde det och den helige ande gjorde pånyttfödelsens under i mitt liv. På samma sätt så lär vi känna den helige ande genom ordet. Det börjar med Guds ord. För vi är kallade till att leva ett liv av tro. Hela vårt kristna liv, ett liv i tro. Av tro till tro. Och tron kommer av predikan. Tron kommer av Guds ord. Och det där, och när jag insåg det här, för den helige ande kan beröra våra känslor väldigt starkt. Vi kan göra enorma upplevelser med den heliga ande. Men alla kanske inte gör sådana upplevelser. Men vår relation till den heliga ande ska bygga på ord. På vad skriften säger om honom. Vad Bibeln säger om honom. Och när jag insåg det här, så då förstod jag. För jag hade ju upplevt den heliga ande när jag blev född på det. När jag blev andedöpt, fylld i den heliga ande, dopt. Så då fick jag uppleva enorma starka känslor. Men de här känslorna kommer och går. Och då hade jag liksom sådär att när jag kände någonting, så var jag, är jag alls frälst mera? Och var är den heliga ande nu? Jag fick ju uppleva honom så otroligt när jag blev född på nytt och sen döpt i den heliga ande. Så det blev liksom, mitt liv blev såna, början av kristna liv var såna, att följa Jesus var såna, som en berg- och dalbana. Och så var det Och sen, och så gick det sådär. Men sen när jag började inse att, vänta nu, jag ska inte bygga min relation till Gud eller till Jesus eller den himmelske fader eller till den helige ande på mina känslor. Jag älskar, det är underbart att bli berörd. Det är underbart att uppleva starka känslor. Men bara för att jag inte upplever känslor så betyder det inte att den helige ande har farit någon annanstans. Utan han förblir i oss. Alltså, då förstår jag att då måste jag ju tro på det. Och tron kommer av ordet. Så jag börjar meditera, jag börjar läsa och suga in alla bibelord som talar om den helige ande. Och det är ganska många. Och det är själva utgångspunkten. Men det att och sen det som också är viktigt, det är en sak att få tro genom ordet, men sen är det också det att du börjar tala i presensform, du börjar bejaka det som ordet säger. Att tack Jesus, tack för vad du säger, tack att det vad du säger är sant. Tack helige ande, du är i mitt liv, du är just nu. Han är i ditt liv. Och du som inte är förälder, om du är här ikväll som inte ännu känner Jesus eller ännu har blivit född på nytt, så det undre kommer att ske. Det är det som kallas pånyttfödelse eller att bli född på nytt. Och då är utgångspunkten är ju det då som är så fantastiskt, att han förblir. Han förblir över Davids liv. Han förblir över Jesus liv när han vandrar här på jorden. Och han förblir över ditt liv och i ditt liv. Det är den dimensionen, den verklighet som vi lever i. Och när det här, när, för det som vi verkligen tror, när det kommer bli hjärtats tro, inte bara en mental tro, inte bara liksom en tankemässig tro eller en förståndstro, utan när det verkligen blir någonting som du bär i din ande, så då börjar du också uppleva saker. Då börjar du också förnimma att Guds närvaro och Guds ande är i ditt liv. Oberoende hurdant läge du är i, om du känner dig ner och lite upp och ner eller deppig eller vad som helst, så är den helige ande lämnar dig aldrig. Om inte du vill lämna honom och lämna Jesus, men det tror jag inte. Och Jesus säger, han säger till oss att ingen kan rycka oss från hans hand eller från vår faders hand. Ingen kan rycka oss, bara du kan göra det om du väljer att lämna Jesus. Så det är en annan sak. Men oberoende hur vi upplever det eller hur vi känner det, så är den helige ande alltid närvarande i våra liv. Han är alltid där för dig. Han är alltid närvarande för ditt liv. Och det är en nyckel. För det här har ingenting med väckelse att göra. Fredrik nämnde här just det här det speciella som hände då där i Solhälsingens Eurokontor. Det var en väckelsetid. Och det är just detta, det kan komma perioder av en speciell andeutgjutelse. Men det kan vara i mindre skala. Men som församling och som individer, oberoende om det är väckelse eller inte, så kan vi alltid ändå uppleva den helige ande. Och alltid vara medveten om att han är där för dig. Så utgångspunkten för oss alla, vi kan leva ett liv och uppleva den helige ande, oberoende hurdant väder den är, så kan vi alltid vara medveten om att den helige ande är med oss. Och det som är så intressant, när vi, vad hände i Davids liv efter det här att han blev smord av profeten Samuel och den helige ande kom över honom framöver? Det som är intressant att märka att efter det så kommer David i kung Sauls, Saul han fortsatte ännu en lång tid att vara kung. Men David blir en del också av hans hov. Av olika orsaker, det går jag inte in på nu. Men sen står det så här i första Samuels bok 17. Och här står det så här i vers 17 och 12. David var en son till en efraitit från Betlehem i Juda som hette Ishai. Och hade 8 söner. Ishai var på Sauls tid en gammal man och hade nått hög ålder. Hans 3 äldsta söner hade dragit ut med Saul i kriget. De 3 sönerna som drog ut i kriget hette Eliab, den förstfödde Abinadab, hans andra son, och Shamma, den tredje. David var den yngste. De 3 äldsta hade följt med Saul. Men David gick ibland hem från Saul för att vakta sin fars får i Betlehem. Så efter att han hade blivit smord i den heliga ande, så fortsatte David att också göra det som han hade hållit på med tidigare. Han gick där med fåren, och han gick där med sin herdestav. Vad var den heliga ande? Han var med honom. Han var där. Och så det säger oss någonting. Jag tycker det är en underbar vers. Vet du vad? För det här säger oss någonting. Imorgon är det måndag. Och kanske någon av er sjunger Povel Rammes gamla sång. Det är måndag morgon. Och mitt huvud känns så tungt. Men det behöver inte vara så. För när det är morgon, vad det är oberoende vad det kommer att göra. Så en sak är säker. Du kan säga god morgon heligande. Nu börjar det en ny dag. God morgon Herre Jesus. God morgon Fader. Den heliga ande är med dig. Och det som också i det som du gör. Vi har kanske en tradition på grund av vår, i och med att vi har under flera hundra års tid ett luthersk land. Tack och lov för reformationen. Men vi har också, det har kanske varit en sån här delning, att där är det där andliga, det gör man på söndag, och sen är det världsliga resten av veckan. Det är en uppdelning som vi aldrig hittar i skriften. Vi hittar det inte i Bibeln. Utan där är det mer en helhetsbild. Att hela ditt liv är ett liv tillsammans med Jesus. Ett liv tillsammans med Gud. Ett liv tillsammans med den helige ande. Och jag tycker det här är så befriande, just att se att David, han kunde hålla på och pynja med sina får och samtidigt vara smord av den helige ande. Och den heliga närvarande i hans liv. Det finns en annan intressant vers också från andra Mosebok. Vad heter det? När Israels barn hade lämnat Egypten och blev ledda sen av Moses in i Sinai berg och så vidare. Och de skulle gå in i löfteslandet. Det tog bara lite tid. De fick ta lite extra varv som skidskytte. Vad heter det? Vad heter det? Men där är en vers när Gud ger instruktionerna. Här ger instruktionerna att David, han ska bygga den här tabernaklet, som var en tältkyrka som de hade med sig när de vandrade i öknen. Och då står det så här i kapitel 31 i andra Mosebok, så står det så här: Herren sa det till Moses från vers 1: Se, jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Huro av Judastam. Jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags evangelisation och andlig krigföring och sång i anden. Nej, det står inte så. Det står att med kunskap, med skicklighet i allt slags hantverk. Så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar, slipa stenar för infattning och snida i trä, utföra all slags arbete. Här ser vi, den helige ande berör också det som är ditt arbete. Så ibland kan man tänka, om det inte bygger på känslor, men hur många gånger har den helige ande hjälpt dig? Kanske mycket, mycket mer än vi någonsin fattar. Jag menar, oberoende vad du har för arbete, så betyder det en del av ditt liv som Herren har gett dig. För att också där kan du uppleva den heliga ande. Att han kan ge dig råd, han kan leda dig. När du är medveten och tackar för honom. Tack att du är med mig idag. Tack att du är med mig idag. Tack att du hjälper mig idag. Tack att du ger mig råd och vishet. För vi kan möta alla världens situationer också på arbetsplatser. Det är inte alltid, det kan ju vara fullt krig på dem också. Och inte bara mellan kristna. Men jag hoppas det inte är så mycket sånt bråk. Men det är tyvärr, det kan vara ibland. Men i alla fall, så är det jätteviktigt att man ser ett liv med den Herren, ett totalt liv. Och den helige ande är där för dig. Jag vet en, vi har en av våra församlingsmedlemmar som har blivit utvecklats väldigt starkt just i det profetiska. Hon var hemmafru i många år och hade flera barn. Och hon var så här, det här är inte, jag kan aldrig göra någonting annat. Jag är helt fast i det här dagliga med att byta blöjor och ta hand om barnen. Och hur ska jag kunna utvecklas i min relation till dig? Hur ska jag kunna utvecklas min relation till dig? Och då visade Herren åt henne, jag kan lära dig i där du står. När du diskar, när du gör det, du kan bli medveten om min närvaro i ditt liv och se att jag kan också verka i det som du gör. Och hon lärde sig att börja lyssna till den helige andes röst, helige andes närvaro i sitt liv. Och nu är hon, har vi en bibelskola som har mycket med den helige ande att göra, eller en kurs som vi ska starta med våren. På våren. Och jag tänker, det här är wow. Det här är fantastiskt. Men nu när vi tänker på David, så det intressanta är det här stod som vi läste från första Samuels bok kapitel 17. Så står det här är just det där berömda kapitlet där David sedan möter Goliat. Och vi vet att han var ju en ung grabb ännu. Och så möter han den där, Goliat var kanske 3 meter lång eller någonting liknande. Men märk väl, när går han ut mot Goliat? Efter det att han har blivit smord med den helige ande. Och där ser vi just denna övernaturliga dimension. Att den helige ande kan få oss att göra saker som vi aldrig kan tänka sig att klara av i vår egen kraft. Och det är ju det som är meningen också. Men när det gäller den andliga sidan, och då tänker vi just på att människor ska komma till tro och bli frälst eller få uppleva det helande eller andra saker. Det är ju sånt som bara Gud kan göra. Det är ju bara sånt som den helige ande kan göra. Denna medvetenhet, som den Herren vill att du ska bära med dig i resten av ditt liv. Att den helige ande är närvarande i ditt liv och i församlingen. För ibland, jag vet själv mycket vad som saker som man själv har liksom varit med om, men sen har man herrarna verkat. Och det, ibland, jag kommer ihåg att ibland så kan man vara, det står att Jesus Kristus är densamme idag, igår och imorgon. Men vi kan vara fast i den här igår-dimensionen. Åh, då var det väckelse. Kommer du ihåg Peter på 95 vad som hände i Sohe? Oh ja, those were the days. Men liksom, nu är det annat. Någon annan går lite längre tillbaka till 50-talet eller 30-talet. Åh, då var det väckelse. Kommer du ihåg då? Man kommer där med sina käppar och så, ja, då var det andligt utvecklelse. Då hände det saker, men nu är allting åt pipan. Eller så har man Jesus där i framtiden. Ja, vi ber att det ska komma väckelse och vi ber att det ska hända så. Det är inte fel att be för sådana saker. Men vi har faktiskt Jesus i nuet. Och det är presens. Det är nu. Och vi behöver få tag på den Jesus som är nu. Tack och lov för vad han har gjort. Skriften, Bibeln bygger på det vad Jesus har gjort. Vad som har hänt i forna tider. Vi bygger vårt liv på det som vi hittar i skriften. Men, och sen har vi också vetat att Herren också har saker för oss i framtiden. Och det är mycket väl, det kan bli vad som helst kan hända. Men det är så viktigt att man får tag att det är Jesus är nu. Och det är det här som jag märker att många gånger handlar det om vårt kristna liv. Att vi upptäcker och kommer och tror på det som redan har blivit oss givet. Och den helige ande har blivit given åt oss. Halleluja! Den helige ande vilar över den här församlingen. Det finns en underbar vers i Apostlagärningarna 4. Jag tycker den är super. Alltså, men, och det gäller Sionförsamlingen i Vas. Just nu. Och det står så här. I Apostlagärningarna 4, det väcker sig i Jerusalem, men det är också förföljelse, det är motstånd. Och man samlas till att be, försöka Herren, det här är från kapitel 4. Och det står att de har samlat till bön. Och så står det att när de hade bett så skakades platsen där de var samlade, uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Och sen det är alltså det här är alltså Apostlagärningarna 4. Och så står det så här i vers 33. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herre Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. Vad betyder det? Jag säger att stor nåd är över er alla här ikväll. Stor nåd över ditt liv. Stor nåd över Sionförsamlingen i Vasa. Stor nåd är över för Sionförsamlingen i Vasa. Varför? Därför att den helige ande är nådens ande. Den helige ande är nådens ande. Och du och som församling så har vi Kristi ande. Jesus själv bor i våra liv, är i våra liv genom vår pånyttfödelse, genom den helige ande. Och då betyder det att därför kan det stå så här att stor nåd var över dem alla. Det var någonting som Gud gav dem då på grund av att de trodde och följde Jesus. Och det är någonting som Herren har gett åt er och som vilar över er därför att ni tror på Herren Jesus Kristus som korsfäst och uppstånden. Vad gör vi? Vi tror och vi tackar Gud. Tronspråk är tacksägelse. Tronspråk griver tag i det som är oss givet och tackar för det nu. Och det kan ni också göra, det kan vi göra kontinuerligt, att vi tackar Herren för det som han har gett oss nu, det som vi har nu. Och när du kommer in i detta nu så kommer du att se att det börjar hända saker i ditt liv. Då är det inte Jesus bara i det förgångna eller Jesus i framtiden, utan det handlar om Jesus som uppstånden och han är i vårt nu. Så därför kan vi som församlingar, därför kan vi leva i detta hela tiden. Paulus säger att vi förnyas dag efter dag. Vår kropp kan bli lite skrynklig och skrapplig och så här. Och man är som Schwarzenegger eller någon annan. Eller Miss Finland eller någonting. Utan det syns i spegeln. Men det står, Paulus säger, det har ingenting med den yttre sidan av oss att göra. Det här med den inre sidan. Där finns den helige ande. Halleluja. Samma ande som uppväckte Jesus bor i oss. Samma ande som var över profeterna, Jeremia och Jesaja. Samma helige ande i våra liv. Tror du på det? Ja, men jag känner ingenting. Det är just det här. Vi ska alltid känna så mycket karismatiker och pingstvänner. Va? Vad vi nu än är. Påskvänner eller julvänner. Jag menar... Ja, men, vem har sagt att vi måste känna alltid mycket så? Tro är, vi lever av tro är inte att vi lever av känslor. Vi lever av tro på Guds ord. Vi tror på vad den här boken säger oberoende av våra känslor. Men när vi tror rätt så brukar det ofta komma känslor också på köpet. Halleluja. Ja. Var det någonting mer ännu? Halleluja. Visst är det en underbar vers? Stor nåd är över oss alla. För jag vet det här. Det vad jag berättar här är också vad jag sett frukten av i vår egen församling i Helsingfors. För det är någonting som vi har levt i många år. Och vi kan alltid på något sätt se frukt. Och det är inte alltid mängden som avgör hur mycket som sker. Men det kan vara någonting som kontinuerligt ändå verkar. Och det, därför att vi har en stark liksom betoning och medvetenhet om att Jesus, han är med oss. Bokstavligen med oss varje dag genom sin ande i våra liv. Och jag kan bara... Inte bara understryka det. Det är egentligen det som jag hakar upp mig på. Nu liksom stannar skivan. Liksom går på samma ställe. Därför att det är liksom... För det här är, det finns inom vårt räckhåll. Det finns det som vi har blivit oss givet. Det har vi med oss. Och när vi läser apostlagärningarna, som egentligen också den helige andes gärningar, så kan vi ju se hur beroende apostlarna var av den helige ande. Jag menar, tänk, de fick gå 3 år i världens bästa bibelskola. Jesus själv, mästaren själv, Guds son, inkarnerad som människa, går ibland dem, lever med dem, från morgon till kväll, de äter tillsammans, de snackar med varandra. De går till McDonald's ibland och liksom, den tidens McDonald's, jag vet inte vad det kan heta. Jerusalem Burger maybe, någonting sånt kanske. Men i alla fall, så de levde så intensivt med Jesus, 3 år. Och sen efter uppståndelsen så säger Jesus åt dem: och ni ska vänta i Jerusalem tills ni blir fyllda eller döpta med den helige ande, med kraft från ovan. Så det, utan det, det var det viktigaste. Det var en sak att få grunden, för att ordet, det var allt, grunden var lagd. Men det var den helige ande som de ännu skulle få uppleva, bli smorda med den helige ande. Och sen när du läser apostlagärningarna så ser du hur den helige ande tar initiativ och leder dem i det som de ska göra. Tänk det. Egentligen, vi krånglar till det. Apostlarna, okej, helige ande, herre, vad gör vi nu? Och så fick förvisa Gud åt dem. Så visade han åt dem. Men tänk på, vem var det när evangeliet skulle gå för väckelsen började i Jerusalem. Började bland judarna. Men de fastnade där. Och då behövde Herren lite liksom ta apostel Petrus till specialbehandling. Han är uppe på ett tak i Joppe. Han ber. De håller på att laga mat. Han har tid att be. Han är där. Och så plötsligt så ser han den där synen. Det kommer den där duken med alla världens kräld, ormar och allt vad det fanns där. Och så hör han från himlen hur Jesus säger till honom: slakta, ta och ät. Slakta och ta och ät. Och Petrus blir helt konfunderad. Vad är det här? Ja, men jag är ju jude. Jag äter koshermat. Men vänta, nu prövar nog Herren mig att se om jag verkligen liksom är trofast i det som jag tror på. Och så säger jag: nej, aldrig i livet har jag ätit något orent. Men Herren bara upprepar vad han sa, och så tar synen slut, och Petrus, hans hjärna arbetar på högtryck. Han funderar: vad är det där? Vad var ännu meningen med den där synen? Så plötsligt så kommer det 3 män, eller hur många de var. Och då talar den helige ande till honom och säger: du ska följa med de här männen. Tveka inte, du ska gå med dem. Vad händer? Han går med dem till en romersk officer som heter Cornelius. Kommer till hans hus. Cornelius har skickat efter honom. För han hade, en ängel hade kommit till honom och sagt att han ska söka upp, kalla på en på Petrus, och han ska komma och tala. Och så är det folk samlade. Petrus kommer dit, och då han förstår att nu vad den där synen betydde. Nu kan han som jude gå och vara tillsammans med icke-judar, och han kan äta deras mat med gott samvete. För Jesus hade förklarat all mat ren i Markus evangeliet, kommer det fram. Så Jesus hade redan förklarat för dem att all mat efter det nya förbundet är ren. Men de var fast i sina traditioner och kunde inte släppa loss. Men efter denna specialbehandling som Petrus fick genom den helige ande, så kommer evangeliet in första gången till hedningarna, icke-judar. Helige ande tog initiativet. Den helige ande förde Guds verk vidare genom apostlarna. Ett annat exempel Apostlagärningarna 13. Där är församlingen i Antiokia. Där är lärare och profeter tillsammans. De gör tjänst inför Herren, de lovsjunger, de lovprisar, de ber. Och så talar den helige ande och säger: avskilj Barnabas och Paulus för det verk, eller Saul som han också heter, för det verk som jag har kallat dem till. Och så börjar Paulus tjänst och hans världsvida, eller då hans tjänst i Romariken, när han börjar sprida evangeliet från olika platser. Vem tog initiativet? Den helige ande. Så livet blir lättare med den helige ande. Och det är ganska roligt att vara kristen då också. För då handlar det inte så mycket om mig, utan det handlar mer om att han, om honom. Att jag kan lära mig att samarbeta och vara längta och vara öppen för den helige andes verk i mitt liv. Kom ihåg att han är helig ande. Den helige ande är den som gör oss heliga. Den helige ande är kraften i våra liv till att bli helgade. Den helige ande hjälper oss att övervinna frestelser. Den helige ande hjälper oss att leva ett liv med Herren, där vi inte är dominerade av köttet. Den helige ande är kraftens ande, vishetens ande, nådens ande, kärlekens ande. Så vi har en ganska bra vän inom oss. Så jag tror att vi kan komma ganska långt när vi följer honom. Amen. Amen.